Då så ska vi kasta oss in i den här spännande texten och det här spännande sammanhanget. Jag vill bara då påminna, om du är här på besök eller om du är ny, att vi har gjort ett häfte som heter Berättelsen om Jesus, 30 söndagar. Och det ligger där bak i en låda och våra vaktmästare med glädje springer runt och delar ut det just precis nu. Om du räcker upp handen, förutom att vaktmästarna just gick ut. Men vi har en vikarievaktmästare där. Så att om du inte har fått det här häftet, räck upp handen så springer Mattias runt och delar ut ett sånt. För det är jättebra att alla har ett sånt. Och det finns också en bok där ute som heter Heligt år, som ligger på bänken. Den kostar 200 kronor. Och där kan man läsa hela bakgrunden och historien till den här dagen som kallas för kyndelsmässodagen. Och jag ska berätta en sak, att det finns ju vissa saker man bör kunna som pastor. Och det är ju typ en sån här fråga. Så här för några veckor sedan, eller det var någon månad sedan, så fick jag den frågan om min granne. Du, vi satt och pratade om detta. Varför firar man kyndelsmässodagen? Och jag bara, ja, var det inte då som Jesus blev till liksom? Nej, men det var väl bebådelsedagen. Och så bara, nej, vi kan väl prata om något annat. Så att det kan drabba oss alla, men det kan åtminstone vara roligt att känna till ett sånt uttryck som man kommer ihåg, nämligen kyndelsmässodagen. Att det var ju den dagen när Jesu föräldrar bar fram honom för att omskäras. Det är det som omskrivs lite grann här i Lukas evangeliet, att man gjorde det som Mose lag sa. Och det fanns säkert en anledning till att Lukas valde att formulera sig just så, men det är själva tanken. Det fanns ett sätt man bar fram sitt barn för att Jesus skulle omskäras. Och det händer många viktiga saker här. Och det här är en viktig berättelse för att de skulle förstå. Och för att vi också ska kunna förstå vem Jesus är. Och vad det är som vi tror på. Och innan vi kastar oss in i detaljerna i den här spännande berättelsen. För det finns ju så mycket saker att plocka upp här. Det finns saker som handlar om det här profetiska. Och det tror jag är en viktig sak. Vi ska återkomma till det lite senare. Det finns en kort mening alldeles sist som handlar om när Jesus var tonåring. Och den är ju inte så uttömmande. Det står att han växte. Ja, vi kan visa den sista bilden där, Göran, så kan alla få se det. Allting som står om Jesus som tonåring. Han växte och fylldes av styrka och vishet och Guds välbehag var med honom. Alltså, alla ni tonårsföräldrar som verkligen letar efter någonting att ta spjärn emot. Jag är ledsen, men det var bara det som erbjudes. Resten får vi fylla i själva. Det finns mycket saker man skulle kunna plocka upp här omkring vad de här föräldrarna tänkte och kände inför detta de stod inför. Alltså, vad innebär det att bli förälder? Vad innebär det att ha ett barn? Det fanns speciella förväntningar kopplade till det förstfödda barnet på den här tiden. Och Jesus var ju det förstfödda barnet. Och de förväntningarna finns liksom under ytan här och bubblar. Och har du föräldrar, är du förälder eller har du föräldrar, så kan du lite grann föreställa dig i allt vad detta innebär. Men innan vi går in på alla de här detaljerna så måste vi ta en annan sak som är väldigt viktig. Och det är nämligen att fundera kring det här grundläggande ordet som Lina lite grann var inne på, nämligen ordet kring uppenbarelse. Därför att det finns en sak som inte är självklar och som inte är intuitiv. Och det säger jag därför att väldigt mycket saker som sägs oss ifrån vår tid och vår samtid pekar i en annan riktning. Det finns en tanke som är helt grundläggande i kristen tro, men som inte är självklar eller intuitiv. Och jag tror att bara det är en viktig sak att tänka, att många av de mest självklara sakerna i kristen tro är inte någonting som man själv kommer på. Alltså, det är inte intuitiv kunskap, utan det är någonting som man behöver lära sig, man behöver förstå. Och det är den här tanken om att nästan alla religioner, alla livsåskådningar som finns, allting som vi har, de har en grundläggande idé och en tanke, och den är nog intuitiv, tror jag. Att vi människor söker och letar efter Gud på olika sätt. Alltså, om du tittar på alla typer av livsåskådningar, alla typer av religioner, så finns det inbyggt detta. Att människan söker och letar efter Gud. Och man försöker på olika sätt komma fram till Gud. Man försöker komma fram till frälsning, till räddning. En av de tankarna som är också populära fortfarande idag och som har många tusenåriga traditioner, det är ju tanken om karma. Om ni känner till den finns framförallt i hinduistisk religion, men den finns också i många vanliga människor tänker på det sättet. Alltså om att en människa är tillräckligt god. Om en människa är tillräckligt snäll och god och gör goda handlingar, så att säga belönar det sig. Ungefär som på ett dataspel, för er som då är kanske lite yngre och någon gång har testat det. Alltså att du får poäng under din vandring hela tiden. Och ju fler poäng du får, desto bättre går det. Och när du har fått tillräckligt många poäng, då åker du upp till nästa värld. Och så tänker man också i karmasystemet. Alltså nästa gång du återföds, så att säga belönar sig alla dina handlingar för dig uppåt eller neråt. Och detta typen av tänkande finns nästan överallt. Och det återspeglar sig mycket i vårt samhälle. Vi har det i skolans värld. Alltså att man studerar hårt och så gör man ett test och så får man belöning. Och så får man ett resultat av det. Vi har det inom väldigt mycket av arbetslivet. Du jobbar hårt och så belönas du med en befordran. Alltså det här systemet av att man gör någonting som får ett resultat, som får konsekvenser på ens liv. Det genomsyrar allting vi gör. Och därför är det väldigt lätt sätt. Det är väldigt lätt hänt att man tänker att det fungerar på samma sätt med Gud, på samma sätt med Jesus och på samma sätt med kristen tro. Och jag tror till och med att det här tänkandet sitter så starkt i oss, så om vi inte medvetet tänker om, så kommer vi att tänka så lite grann och lite omedvetet utan att vi märker det. Alltså om man tänker så att jag har ju en kollega här för er som går i den här kyrkan regelbundet som heter Peter Barek. Han är väldigt duktig på att leta upp bilder som illustrerar hans predikningar. Han använder ofta Rembrandt och sådana här kända kyrkokonstnärer. Jag försökte hitta en bild av Rembrandt som skulle kunna illustrera detta. Tyvärr gjorde jag inte det, för att han hade ingen bild på just det här temat, så jag gjorde en egen. Det kanske inte är riktigt Rembrandt. Men tanken är ju den här, va? Att allting det vi människor gör strävar på något sätt för att tillfredsställa Gud, eller för att göra Gud nöjd, eller för att Gud ska vara glad och så, va? Men själva idén, själva grundessensen med kristen tro, det är att det är på ett annat sätt. Att det är Gud som har visat sig för oss. Att det är Gud som har tagit kontakt med oss. Att det är Gud som har sökt efter oss. Att det är Gud som har letat efter oss. Om du läser Jesu undervisning och Jesu liknelse, så är några av hans mest kända berättelser för att försöka förklara för människorna vem Gud är. Så handlar ju de om att Gud är som en städsjuk kvinna som letar efter ett förlorat mynt. Och hon letar tills hon hittar det. Alltså Gud är den som söker och letar och ger sig inte förrän Gud har hittat det. Gud är som en herde som har 99 får som alla sitter snällt i kyrkan, uppradade på bänkar. Och alla fåren har kammat sig och klippt sig och de är jätteduktiga. Men det är ett enda får som saknas. Och då lämnar han kyrkan och struntar i alla de som sitter där och som har förberett sig och som liksom har gjort allting rätt. Och han struntar i dem och så tillbringar han timmar med att leta efter det som var förlorat. Alltså Gud, bilden av Gud som Jesus vill ge oss är ju att Gud bryr sig mycket mer om det som var förlorat än vad vi tenderar att göra själva. Alltså det som vi intuitivt tänker, det är inte sant. Det är en av Jesu viktigaste saker. Och så berättar han en liknande händelse på samma tema, nämligen om en man som hade två söner. Och så den ena gav sig iväg och brände alla pappas pengar. Och den andra var hemma och var jätteduktig och jätteförnuftig och klok och gjorde som han skulle och betalade skatt varje årsskifte och allt sånt där fint. Och så är liksom slutpoängen av att ingen av de här två sönerna hade fattat vad Guds kärlek handlar om. Utan det var snarare den som inte hade gjort det som lite mer förstod vad det innebär att Gud bryr sig om oss. Alltså väldigt den här tanken av att vi inte har hittat på hur vi ska leva, utan Gud har gett oss lagen genom händelsen på berget. Alltså allt, hela den bibliska berättelsen går ut på att vi tänker som människor att det är så här. Men Gud vill berätta att det är så här. Förstår ni? Är ni med? Om ni säger nej så har ni ju förstått. För det här är inte intuitivt. Nej, förlåt. Och därför är det ju precis så här som redan evangelisten Johannes skriver i första Johannesbrevet. Att det som vi gör i vår tro, det är liksom inte det här första steget, utan det är alltid det andra steget. Vi kan titta på det som finns i kapitel 4, vers 7-10, som jag tror kommer upp här bak. Där skriver Johannes så här. Låt oss älska varandra. Kärleken kommer från Gud. Och den som älskar är född av Gud och känner Gud. Men den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek hos oss. Han sände sin enda son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. Och därför är den här tanken av att det vi gör när vi samlas till gudstjänst, det man gör när man ber, när man uttrycker tacksamhet, det är ju liksom alltid en respons på någonting som Gud har gjort först. Det är liksom alltid den andra kärleken. Initiativet har Gud tagit. Alla ni som sitter här gör det därför att Gud har sökt er. Alla ni som sitter här gör det därför att Gud har letat efter er. Och därför att Gud längtar efter dig. Och det vi gör när vi uttrycker tacksamhet, när vi svarar ja, när vi bekänner vår tro, när vi låter döpa oss, när vi på olika sätt, så är det hela tiden ett gensvar på detta. Det är liksom en respons. Men det är ju aldrig så att det är vi som har gjort det. Det är aldrig vi som har hittat på det. Utan det har blivit uppenbarat för oss. Det har blivit visat för oss. Och det här är också jätteviktigt när det gäller tanken på Bibeln. Som vi hela tiden håller på med i kyrkan. Och är du ny här så kan ju det vara svårt att förstå. Men så är det. Det är precis samma grundläggande tanke där. Att poängen med att ha en helig skrift, det är just den här att det är någonting som har blivit givet till oss. Det är inte vi själva som har hittat på att de här sakerna ska vara med där eller det ska stå där, utan det har blivit oss givet. Det är en uppenbarelse som vi har fått. Och det ställer också ett visst krav på hur vi ska förhålla oss till detta och hur vi tänker kring detta. Det betyder ju inte, som en del kan tänka, att om man ser det som uppenbarelsen, så måste man bli någon slags bokstavstroende som inte läser och förstår och tolkar Bibeln. Så är det naturligtvis inte, utan precis tvärtom. Just eftersom det har givits oss på det sättet det har gjort, så gör vi ingenting annat än att vi försöker förhålla oss till Bibeln. Men det är hela tiden en utgångspunkt. Det är inte vi som har formulerat detta, utan det är någonting som har givits oss. Och det är därför som vi förhåller oss till det. Och när vi går in i den här berättelsen och funderar på vad det betyder att Gud visade sig för Simeon, som var den här mannen som hade levt hela sitt liv i väntan på att få se vad det var Gud hade tänkt, så är det den här tanken vi har i bakhuvudet. Att det var inte för att han hade varit en tillräckligt from och fin människa, utan Gud valde att visa sig för honom. Och på samma sätt så blir Jesus den stora uppenbarelsen som är grunden för alltihopa. Som är grunden för all uppenbarelse. Utan Jesus hade vi inte haft någon bibel, inte något heligt ord. Därför att det är hans person som är uppenbarelsen. Och det är det som gör vårt förhållningssätt till Bibeln annorlunda. Därför att vi läser den och vi gör det liksom genom Jesus. Det är han som är nyckeln som öppnar upp alltihopa. Hela hans person. Och den här berättelsen innehåller många olika delar. Och vi ska titta på några av dem som jag tycker är spännande. Vi ska börja med att läsa den här texten som kommer i mitten, som är liksom den här lilla sången som han ber när Jesus och hans, eller Maria och Josef, som föräldrarna till Jesus, bär fram barnet. Och man gör ju det, och det finns, och då står det bland annat så här, det kan ju vara intressant att notera, att de offrar två turturduvor. Och var det så att du hade läst Moselag, så vet du att det står inte så i Moselag. utan man ska offra ett lamm. Men ett lamm var väldigt dyrt. Och om man inte hade råd med ett lamm, då tog man något som var billigare, nämligen två turturduvor. Och det betyder att Jesus, så som han nästan alltid gör, visar sig inte hos de mest rika, hos de mest välbärgade. Utan den familjen som han tillhörde, det tillhörde en av de fattiga familjerna. Och det är bara en sån nyttig påminnelse för oss som faktiskt tillhör den rikare delen av världen, som lever i ett sånt sammanhang. Att för Jesus var det alltid naturligt att röra sig någon annanstans. Det betyder ju inte att Jesus inte visar sig för också de välbeställda och rika. Men det var inte hans sammanhang. Det var inte därifrån han kom spontant. Vi läser den här texten som kommer. Har du den där, Göran? Den här lilla kortare stycket. Jag ska säga vilken vers det är. Det är vers 29-32. Så här läser han. Och det här är nästan som en sång som han sjunger fram. Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat. Ty mina ögon har skådat frälsningen som du har berett åt alla folk. Ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel. I den här enkla lilla korta sången som man väldigt ofta genom kyrkans historia har använt som en aftonbön eller en kvällsbön. Och den funkar väldigt bra som det. Jag har själv levt med den här bönen under många, många år. Just att läsa det här stycket och be det på kvällen som en avslutning på dagen. Alltså att man på något sätt får överlåta sig själv i Guds händer. Och att man får göra det med en känsla av frid. För det finns ju någonting med Jesus och med ljuset som är återkopplande. Om du läser Johannes evangelium till exempel, så ser du att han använder bilden av ljus som bilden av Jesus nästan överallt. Simeon, när han får den här profetian, så tänker han sig att det Jesus är, det är att han framförallt är ett ljus in i våra liv. Och jag tror att bilden av ljuset är väldigt viktig. Därför att den påminner oss om så många saker som vi har nytta av varje dag. Alltså att om vår uppgift är att stå för ljus i en mörk plats, så är det precis det som är vår uppgift. Det finns ju ett klassiskt ordspråk som heter: förbanna inte mörkret utan tänd ett ljus. Och det kan vara oerhört svårt. Man kan befinna sig i en situation där det finns konflikter kring familjen, kring arbetsplatser. Det kan vara människor som man har väldigt svårt att hantera. Men då kommer den här enkla tanken av att det är inte jag som är ljuset, utan det är Jesus som är ljuset. Han är världens ljus. Han är världens ljus in i de här situationerna. Han kan lysa upp den här situationen på ett sätt som jag inte klarar av. Och därför tänker jag mig att som kristen och troende är kanske det här en viktig bön som jag har med mig så ofta in i olika sammanhang och situationer. Jesus, kom med ditt ljus över den här situationen. Låt detta få lysa upp på ett sätt som jag inte förstår. Det kan ju vara... Och det tror jag är en oerhört viktig tanke. Och jag måste säga det att... Och den här söndagen, eller den här dagen, kyndelsmässodagen, har ju alltid haft väldigt mycket med ljus att göra, just på grund av detta. Och det är faktiskt, om man läser lite kyrkohistoria, så är det en av de absolut äldsta traditionerna som fanns. Och den kommer från församlingen i Jerusalem, alltså den församlingen som var den allra första. De började med traditionen att just den här söndagen, varje år, så samlades hela församlingen utanför kyrkan och så tände man ljus och så gick man in. Och jag tänker att det där är en så stark symbolik på så många saker. Det finns så många sammanhang, så många platser, så många situationer där jag själv befinner mig. Där just det här att få bära ett ljus som inte är min egen godhet, min egen förträfflighet, min egen härlighet. Utan det är Jesu härlighet, Jesu ljus som jag får bära in i situation efter situation. Och jag får vara med och sprida ett sådant ljus. Den andra tanken som är väldigt central här, det är ju, eller en annan tanke, det är ju den här bilden, idén av att Gud på olika sätt använder olika människor för att tala in i de här människornas liv. Och då tänker jag på Josef och Maria. Som står där och som, de vet ju att det är något speciellt med deras barn. Det var speciella saker som hände när han föddes. Och så var det jättespeciellt den veckan. Men sen återvände de, så som vi förstår. Sen fick de fly till Egypten och sen återvände de. Och på något sätt så fick de bära fram honom och göra någonting. Och jag tror att vardagen återvände. Allt det vanliga, man skulle gå till jobbet, arbetet, alla sysslorna. Och jag tror att de här sakerna som hade hänt kring Jesus hade säkert lätt att tonas bort. Alltså på vilket sätt, är det något speciellt med honom? På vilket särskilt sätt kan han visa sig vara någonting? Och då var det de här två personerna, Simeon och Hanna, som båda två fick rollen av att ge en särskild personlig hälsning. Om Bibeln och skriften är den allmänna uppenbarelsen, den som vi alla har tillgång till, så är ju de här hälsningarna ifrån Gud, de här direkta personliga hälsningarna, oerhört avgörande. Inte kanske för den som framför hälsningen, men för den som får hälsningen. Och jag är helt övertygad om att du och jag ofta i livet befinner oss i en eller andra rollen. Att vi ibland när vi känner oss osäkra, tafatta, hade behövt en sådan direkt hälsning. Att någon gör någonting, att någon säger någonting. Och jag tror att vem som helst, till och med jag, till och med du, ibland kan få vara en sån som bär fram en sådan hälsning. Och att det krävs ingenting annat för det, mer än att man bara är beredd på att just det kan hända. Alltså just detta att våga säga någonting personligt på ett särskilt sätt. Som en hälsning ifrån Gud. Det brukar man i Bibeln kallas för att profetera eller ge en profetisk hälsning. Jag tror att när vi tänker på det så har vi ofta föreställningen av att någon ska ställa sig upp i kyrkan och kanske säga någonting skrämmande eller någonting läskigt. Liksom. Då är det nog profetiskt. Och den bilden kan man ju ha fått ifrån de här profeterna i Gamla testamentet som gärna kunde gå upp till en kung och ge honom en rejäl tillrättavisning och så om hur han styrde hela landet och så. Och det kan säkert vara rätt och riktigt. Men den här bilden, det som Simeon står för och det som Hanna står för, att en människa som bad till Gud plötsligt får en idé om att man ska ge en personlig hälsning till någon annan som en hälsning ifrån Gud. Det är någonting som jag tror är väldigt, det är någonting viktigt, det är någonting sunt och det är någonting bra. Och jag tror att det är någonting som behöver hända i alla miljöer och alla sammanhang. Och jag tror att en av de sakerna som vi behöver ta med oss ifrån detta, det är just detta att du och jag kan få vara en sån människa som ibland, om vi är förberedda på det, om vi har tänkt den tanken, att man kan få ge en hälsning. Jag växte upp i en kyrka som ett annat samfund än den här, som kallades för Pingstkyrkan. Och det var en bra kyrka på många sätt. Och där fanns mer en tradition av att man kunde ge profetiska hälsningar. Men det som var märkligt var att man, eller det vet jag inte, men det konstiga där var att traditionen ofta var att man sa någonting personligt, fast man sa det till alla. Och det tänker jag att det kan säkert också ha sin plats, att någon kunde ställa sig upp en gudstjänst och säga, jag tror jag har någonting ifrån Gud, och så sa man någonting. Det ska man inte förakta, det är en viktig sak, men det som verkligen är viktigt tror jag, det är just när man vågar göra precis så som det står i texten. Att du vågar säga någonting personligt till någon annan. Alltså jag bad och fick den här tanken. Tänk om jag ska ge den till dig. Alltså det är en önskan jag har. Tänk om ett sånt språk skulle kunna bli vanligt bland oss här i församlingen. Och ibland kanske man inte ens riktigt vågar säga jag tror att det är från Gud. Utan man kan bara säga, du, jag fick en tanke. Kan det vara så här? Och jag tror inte att det ena är sämre eller bättre än det andra. En del av oss är väldigt bekväma med det fromma språket och vi säger gärna detta är en hälsning från Gud. En del av oss kanske inte riktigt säger så. Men jag skulle önska att vi vågade göra det. Därför att jag tror att precis som de här föräldrarna som stod mitt i detta så kan vi alla behöva höra just precis en sån sak. För när det gällde Jesu liv och Jesu uppväxt så var det ju mycket som stod på spel. Och det var ju väldigt, helt, väldigt viktigt att just de här människorna vågade framföra den hälsningen som Gud hade gett. Men det finns något annat. Vi kan ta fram den här bilden som vi hade om hans sång här igen. som jag tycker är fantastiskt och som jag tycker är bland det viktigaste i detta. Och det är det han säger i den allra första meningen. Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat. Tanken av att gå hem är nog en tanke som återkommer ofta i Bibeln och som också återkommer på många sätt. Alltså, jag vet inte hur ni har det, men jag älskar att resa. Jag tycker det är väldigt roligt att besöka andra platser. Men ärligt talat, en av de bästa sakerna med att resa det är att få komma hem. Alltså det finns ju någonting i den här känslan av att man kommer hem till någonting som är ens eget. Det finns människor som inte tycker att hemmet är en positiv plats. Man kan ha traumatiska upplevelser. Men jag tror ändå att just för att man inte tycker det så kan man föreställa sig vad ett hem borde ha varit. Och det är liksom en rimlig bild. Pastorskollegan inne i Smyrnakyrkan höll ju ett så kallat vinterprat, Thomas Sjödin, där han avslutade hela det med att säga ungefär så här. Att alla som älskar är på väg hem. Och det där grev verkligen tag i mig på ett särskilt sätt. Och jag tror att det var många som gjorde det. Jag har sett det refererats i kulturartiklar i olika tidningar och så vidare. Alltså den här tanken av att äkta kristen tro, sann kristen tro, den är en känsla av att komma hem. Alltså det Gud förväntar sig av dig, och det kanske vi i synnerhet ska tala om när vi säger sådana här saker som att våga ge en personlig hälsning eller något annat, det är inte att du ska känna att du är borta. Alltså att komma till Gud är som att komma hem i den allra bästa meningen. Och det hade Simeon förstått, och den insikten hade han. Alltså det är inte en känsla av att det här är obekvämt, det här är jobbigt, det här är någonting hemskt, det här är någonting som jag känner mig väldigt främmande inför. Det är inte det som Gud vill. Det Gud vill, det är att det ska vara som att komma hem. Och det är det som Gud vill ge dig. Alltså det som du innerst inne längtar efter, det som du innerst inne behöver mer än någonting annat, det är ju känslan av att här får jag vara som jag är, här får jag komma hem, här hör jag hemma. Och det är det som Gud vill ge dig. Mer än någonting annat. Och därför tänker jag så här att när jag ofta då läser just de här orden innan jag försöker somna, så är det är inte bara det att jag känner att jag har fått komma hem, utan det är precis lika ofta en bön om Gud, ge mig den känslan av att få komma hem. Därför att man är ju inte alltid framme. Man är ju på något sätt på väg dit hela tiden. Och jag tror också det kan vara viktigt att om det finns saker i din egen tro, i din uppfattning om vem Gud är, i din uppfattning om vem du själv är, som inte är detta, då är det någonting som behöver tas tag i. Alltså om det inte är en känsla av hemkomst, en känsla av det, då är det någonting som jag inte tror stämmer. Och då är det någonting som man behöver lyfta upp, då behöver man reflektera över detta, då behöver det vara på det sättet. Och det finns många sätt att beskriva det och tala om det. Men det Gud vill, det ger dig en känsla av att när du kommer till Gud och när livet är som det ska, då är det som att få komma hem. Precis som det var i berättelserna. Om den förlorade sonen, om det förlorade fåret, om det förlorade myntet. Allihopa handlar om just detta. Att det Gud önskar dig är att du ska få komma hem. Vi ber tillsammans. Herre, tack att vi får läsa i skriften om denna märkliga händelse när Jesus omskars och hans föräldrar bar fram honom. Och vi får läsa om vad Simeon profeterade om och hela denna händelse. Herre, lägg den här berättelsen i vårt hjärta. Låt oss få bära med oss den. Och låt oss få en känsla av hemkomst. Det är vår bön. Amen.